tänka dig en jul igen. Och det är ju samma känsla, och mycket av våra traditioner handlar ju då om att det är mörkt. Det har vi upptäckt i år, kanske det har varit mörkare än vanligt. Solen har mest lys med sin frånvaro. När jag var med till minnes första gången vi skulle fira jul ute i Bolivia, heter det då. Det var sol och det var varmt. Det var 39 grader varmt. Och vi skulle försöka ha en liten stund tillsammans med vår grabb då, som var sju år gammal. Och svetten den rann och ljusen ville inte stå upprätta, utan de böjde sig ner utan värmen. Otroliga kontraster. Och medan vi går och huttrar och fryser här där ute, så har man det ganska så svettigt. Men det stora julmötet för hela familjen, det var på julafton. Vi firade tillsammans, där alla kom samman. Och det blev långt möte, ska jag säga. Det började vid 2 på eftermiddagen och slutade så där framåt 1 på natten. Det var många, och särskilt utav barnen, som hade någon sång och sjunga. En sådan välsignelse. Vi förstår ju och vet ju att egentligen föddes kanske inte Jesus just den här tiden på året. Det är mycket troligt att det är så, men symboliken i det som händer runt omkring oss i naturen, i skapelsen, att det vänder på oss som bor här, det gör Jesu födelse mera förståelig. Fjärde advent, och nyckelversen idag är ju från Lukas 1, och den 35:e versen som vi har lyssnat till. Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Jag blir djupt tagen av de här orden, därför att det är så att när Gud ska handla, så kommer han med sin ande. Kommer du ihåg vad som står i den första versen i Bibeln? I första Moseboks första kapitel på den första versen, så står det att begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och Guds ande svävade över vattnet. Det här ordet svävade, det finns på grekiska, så betyder det egentligen det ruvade över vattnet. Var helst Gud ska verka och utföra något av sitt verk, så kommer den helige ande och ruvar och vilar över det som ska ske. Gud verkar genom sin ande. Fjärde advent är ju inte bara en väntan på något som ska hända, utan det är ju också ett genombrott. Det handlar inte bara om profetier och löften som ska uppfyllas. Många hundra år gamla löften, det skulle nu uppfyllas. Och när det sker, att som ängeln säger, att den helige ande ska komma över dig. Och det är så också med oss idag, när Gud vill göra något i oss och genom oss, så kommer Guds ande över oss först. Guds ande är den verksamma kraft som förändrar och förvandlar tidigare bönämnen, Guds löften, till en verklighet. Det här är verkligheter som vi anar, vi som tror på Jesus och har mött honom, men som världen aldrig kan förstå och begripa. De kan aldrig förstå det här. Att se det osynliga. Det finns en annan värld runt omkring oss, en osynlig värld, men som är en mäktig värld. Minns det när Gud skapade himmel och jord, så var vattnet övertäckte hela jorden. Och så vilade Guds ande över det, ruvade. Det skulle verka fram någonting annat. Det handlar inte bara om en jord full av vatten, utan allt synligt som är som osynligt, står det, skapades genom honom. Visst är det mäktigt? Visst är det mäktigt? Det här handlar om den helige andes kraft i funktion. Gud är ju inte bara påskens Gud, utan Gud är ju, och Gud är ju julens Gud framförallt. Det är samma ande som faller över lärjungarna i apostlagärningarna, eller de som var samlade. Det är samma Gud som kommer över Maria i det här ögonblicket. Det är samma kraft, samma Guds kraft. Och vi ska minnas det att Gud verkar igenom sin ande, inte genom mänsklig kraft. Vi litar alldeles för mycket på mänsklig kraft och strukturer. Vi kan hitta på olika tekniker för att få reaktion ibland människor så här. Vi kan på olika sätt få människor att känna sig väldigt tillfreds med sig själv. Men när Herrens ande kommer över en människa som möter en människas hjärta, då händer det någonting. Då händer det som inte är synligt, utan det som är osynligt. Paulus säger, vi som har till ögonmärke det är ting som inte syns. För det är ting som syns, de har varit allenast en liten tid. Men det är ting som inte syns, de varar i evighet. Halleluja. Och det är ett otroligt, ett fantastiskt budskap som Maria får ta emot. Den helige ande ska komma över dig. Jesus han föds inte genom en mänsklig planering eller religiös prestation eller en politisk makt. Jag hör ju vad människor säger i min omgivning. Och det är alldeles för många som litar på vad politikerna ska kunna åstadkomma till en förändring i vårt land. Ja, men vi måste byta regering, ja det är så. Vi måste byta ministrar, då ska det bli förändring. När det gäller det som Gud vill göra så handlar det inte alls på något sätt om människor, enskilda människor. Utan det handlar om Guds andes verkan. Jesus han blir till och föds genom en andens ingripande. Det var inte någon annan inblandad i det här. Det fanns ingen annan som hade planerat och gjort upp det här. Även om det står att de skriftlärde, de utransakade ivrigt skrifterna för att se hur det skulle vara den tid om Messias skulle komma. Jo då, de utforskade, de försökte att räkna ut. Och kanske gör vi också på det sättet ibland. Vi försöker att räkna ut när och var och hur Gud ska handla. Men det styr inte vi över. Vi kan inte använda oss av Guds ande för våra syften och målsättningar. Och det är något som vi i pingst har betonat särskilt mycket. Att det Gud börjar, det fullbordar han genom sin ande. Det är väldigt gripande det här som Lennart, och tack förresten för inledningen här. Därför att det stämmer väldigt överens. Och hade du gått i en annan kyrka så hade du fått höra samma budskap. Fast kanske med en annan ton. Men det är ju så här. Att det går inte att räkna ut hur Gud ska göra. Och det går inte att tala om för Gud hur han ska göra något. Det gör inte det. Utan vi får ta emot det som Gud gör. Och det är ju väldigt spännande som Lennart berättar. Att det finns människor i vår omgivning som börjar att söka efter Gud. Någon har redan mött honom men vill ha gemenskap. Det skulle finnas mycket att säga om det här. Vi upplevde, jag tyckte det var väldigt gripande i alla fall. Vi upptäckte att i vår brevlåda en kväll, mörkt och regnigt var det, och Eter gick ut och skulle hämta posten. Den kom ju inte varje dag numera som ni vet, utan varannan dag, och ibland så blir det både var tredje och fjärde dag också. Vi som bor lite på landet, vi vet ju inte hur ibland som kommer som ett brev på posten nu för tiden, om man säger så. Då ligger det ett A4-ark som vi har hopbyggt precis som ett litet kuvert och inkrystat med tejp. Och efter kommer hem och säger, vad är detta för någonting? Då visar det sig vara någon som hade skrivit en lapp. Och där står det att vi är en familj som har stor nöd och har ett bönämne. Vill ni vara snälla och be till Gud för oss? Och be vännerna där ni samlas att hjälpa oss i bön. Ingen underskrift, inget namn. Helt anonym. Jag har i alla fall inte varit med om något sådant tidigare. Tänk vad brevlådorna kan användas till också. Men det visar ju att det finns människor som tror på bönens makt. De finns någonstans där runt omkring oss. Jag tror att vi ska komma in i en tid där vi får vara ledda av Gud till de människor som faktiskt söker Herren. Att det blir en kontakt på något sätt. Jag höll på mycket med elektronik och så här i mina unga år. Och det fick människor veta, så varje gång som vi var bortbjudna på något kalas eller någonting, så hade man alltid någon gammal radio eller en gammal TV som var sönder. Och säger, det är nog inte mycket fel, den har alltid gått så bra, men det är ju som det är. Och där fick jag sitta då, men ni vet, öppnade man för en TV så blev man ungefär, man såg ut ungefär som sotaren efter det. Det var dammigt och eländigt och smutsigt. Och där fick jag sitta medan de andra hade det trevligt och drack kaffe. Så jag sa till Edith till slut att nu talade, när vi flyttade, att det talade nu inte om för någon. Vi nämner ingenting om det här. För jag vill inte ha det så länge. Jag fick någon slags, jag säger, aversion emot alltihopa det här. Jag tyckte det var väldigt jobbigt. Och så kan det vara. Ni vet, vi behöver komma i kontakt med människor och samtala med människor. Vi har kommit närmare och närmare våra egna grannar. Vi har bett för dem. Jag kan inte säga varje dag eller särskilt intensivt. Men jag vet att vi ska få kontakt med våra grannar. Och någonting hände igår kväll. Vi var hembjudna till middag. Och någonting hände igår kväll. Och Ethel berättade just det här om det här kuvertet. Och de har tagna utav det här. Och då börjar genast sonen i huset där och berätta att de försöker så mycket de kan att få barnen i söndagsskola och barnkör och allt vad de kan i kyrkan. Så att tala om för att vi försöker och jobba på det här och allting. Sen i samtal så kommer vi närmare och närmare. Och jag vet ibland så får man fråga Gud liksom där, hur långt ska jag gå egentligen med en gång att inte människor vänder taggarna ut istället. Men människor finns i vår omgivning som väntar på Gud, som söker Herren. Och om de söker efter Herren, vem ska de finna då? Det är den stora frågan, jag återkommer till detta senare. Profeten Zakaria säger ju, eller får ett löfte från Gud, där han säger, inte genom styrka och inte genom makt, utan genom min ande, säger Herren. Inte genom styrka och inte genom makt, utan genom min ande, säger Herren. Det är viktigt att förstå att det Gud vill göra, det vill han göra alldeles själv. Det är inte vi som utför de sakerna, utan det är Gud som verkar. Och Jesus säger till sina lärjungar, utan mig kan ni ingenting göra. Och Jesus, han är så ödmjuk så han säger att mina gärningar är inte mina utan han som har sänt mig. Jag gör bara det jag ser Fadern göra. Jag förresten att nämna om ett annat som har hänt för någon vecka sedan eller ett par veckor sedan, en artikel. Jag har kopierat ner den, men den är blockerad så man kan inte dela den. Men där forskare har kommit fram till en rätt fantastisk sak. Där man tror var Big Bang och det har gått till precis hur som helst när Gud skapade himmel och jord. Det har jag inga synpunkter på. Men man menar att det första, det som hände innan, och det är ju intressant att höra, och det är ju medvetandet. Vi människor är ju utrustade med ett medvetande, det är inte djuren. Att medvetandet fanns före allting annat. Och det är ju precis vad vi har förstått utifrån Guds ord hela tiden, eller hur? Guds tanke och Guds medvetande, det var långt före, innan den här tiden överhuvudtaget som faktor i tillvaron dök upp. Någon gång började tiden, och det är alla vetenskapsmän överens om. Det finns en början och det finns ett slut på tiden. Det har Bibeln sagt i alla tider. Visst är det intressant? Julen påminner oss om att Gud, han gör det omöjliga möjligt. Många tvivlar på det här med jungfrufödelsen och annat. Och det kan man ju göra. Det kan man ju förstå ur det mänskliga perspektiv allmänt sett. Att det finns ingen annan än Jesus som har fötts på det sättet. Det är den enda som är avlad av Gud och inte genom någon man. Det kan jag mycket väl förstå. Att de inte begriper det här med jungfrufödseln. Men faktum är att Gud, det står att han kallar på ting som inte är till så som borde de till. Gud behöver inga speciella förutsättningar för att någonting ska ske. Utan Gud, han kan göra det omöjliga. Och som vi hörde, för Gud är allting möjligt. Läste vi nyss i Guds ord. Visst är det fantastiskt? Den andra delen här handlar om att det Guds ande söker villiga hjärtan. Guds ande söker villiga hjärtan. Och här är Maria ett föredöme för oss alla. En fantastisk kvinna. Vi tillmäter inte henne den status som man gör i katolska kyrkan. Och nu förresten har ju påven vacklat på det området också. Att Maria är inte medfrälsare. Och Marias position har förändrats, håller på att förändras. Och det uppstår ett våldsamt krig inom katolska kyrkan. Jag vet inte varför svenska medier inte nämner det. Men de har nog säkert skäl till det. Men Maria, hon svarar på det här uttalandet. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig så som du har sagt. Jag är Herrens tjänarinna. Hon förstår inte allt. Vem gör det? Det gör inte du och jag heller. Vi förstår inte det här. Outgrundliga är Herrens vägar, står det. Hur ska vi kunna begripa det? Hon har heller inga garantier för någonting. Det finns liksom ingen plan B här när Gud verkar. Ett alternativ liksom. Det finns inga alternativ. Men en sak ser vi. Och det är att hon är öppen. Hon är öppen för att ta emot det som Gud har att ge. Och är det något vi behöver idag, så är det att återröra denna inställningen. När Gud talar, när Gud talar, så får vi vara öppna och ta emot det som Gud har att ge. Det är inte bara så att det skickas ut en massa välsignelser och så här över oss hur som helst. Det måste vara ett mottagande. Det är som ett kärleksförhållande när en man och en kvinna möts och det uppstår det vi kallar för kärlek. Så är det inte ensidigt, eller hur? Det måste vara ömsesidigt. En sak är att ge kärlek, en annan sak är att ta emot kärlek. Det är långt ifrån alla människor som kan ta emot kärlek. Man vänder sig bort och man säger nej tack, och vi är nog så där lite till mans, lite så här nu. Vi får en gåva utan någon som säger, oh nej, det hade du inte behövt ge. Och du behöver inte tänka på mig alls. Alltså, så visar man liksom att, oh, den är ju inte riktigt sann egentligen. Det är ju ett litet sånt här besök att vara ödmjuk. Åh nej, du skulle inte ha gjort så mycket för mig. Tänk att det ska vara så svårt att säga tack ska du ha. Det uppskattar jag verkligen. Här tror jag vi behöver renässans på det här området och kunna säga till Gud. Han kommer med sina gåvor till oss och kunna säga tack Jesus. Tack Gud för de gåvor som du ger. Tack att du ger mig förtroendet att du kom till mig med gåvor. Trots att jag inte är värdig. Trots att jag är fullständigt ovärdig på hans sätt. Tack Jesus. Låt det ske med mig så som du har sagt. Jag vet och jag minns från 50-talet en gammal sång, det kommer folk ihåg. Sänd en väckelse, börja med mig. Det är där det börjar, vänner. Det kommer inte någon väckelse på något annat sätt. Det börjar här inne i ditt och i mitt hjärta. Att jag satt bredvid en tidigare president i Bolivia. En väldigt fin man egentligen. Och vi hade samtal och så blev det så att det blev något fel på planet. Så vi fick sitta kvar i planet i 1,5 timme extra. Om man skulle fixa det där. Grejen var det att det var en väldigt kort landningsbana där. På den här platsen. Och det behövdes all kraft som motorerna kunde ge. För att kunna lyfta ungefär 3000 meter över havet. Och det krävs rätt mycket i spisen för att det ska hända någonting. Och det var alltid dramatiskt att landa där, för det var kort att landa också för den vägen med väldigt hög hastighet. Men vi samtalade med varandra och jag fick berätta för honom vad vi gjorde som missionärer. En del visste han faktiskt redan då han under sin presidenttid hade mött en del av oss som missionärer. Och jag berättade för honom vad längtan var att få se människor i Bolivia. De allra mest fattiga du kan tänka dig på jorden, som inte äger någonting. Nummer ett är att människor ska få det bättre mat för dagen och äta. Det är viktiga saker. Men också att det ska ske en förändring i hjärtat här inne. Och han sa ungefär så här till slut. Då sa han, Anders, jag tror precis likadant som du. Att det blir ingen förändring om inte människornas hjärtan förändras. Och det är ju så sant. Förändringen börjar i hjärtat. Och så är det med Guds verk i och genom oss. Det börjar i hjärtat. Framförallt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, står det. Ty därifrån utgår livet. Det utgår ifrån hjärtat. Guds ande verkar i våra hjärtan. Det finns så många andra andar som vill kämpa om våra hjärtan också. Och det vill säga, det är kritikens ande. Det är ett gissel för oss, kristna emellan. Man kritiserar precis allting. Det är nästan ingenting, utan man ska vända ut och in på det, så ska man hitta vad som är fel. Och jag möter många som har varit på bibelskolor och bibelinstitut och man har läst teologi. Och man har så mycket kunskap på allting. Och man vet precis hur allting inte ska vara. Men man vet väldigt lite om hur någonting ska vara. Och det är oroande. Det oroar mig det här. I fredags. Så var jag med på en begravning. Då var kära broder Samuel Svensson. Jag vet du vem det är, folk? En fantastisk förkunnare och sångare. Han gick under hela sitt vuxna liv och pluggade teologi i Lund. Och han gjorde det av ett enda skäl, att han ville möta alla de som sökte efter Gud i teologi, i kunskap. Och han ville möta dem med en hälsning från Jesus. Det var orsaken. Och han hittade hela tiden nya kurser och nya ämnen att studera, och att han skulle kunna få möta nya människor. Och jag blev gripen. Det är ett vittnesbörd vid den här begravningen. Så var det en som hade varit kyrkoherde tidigare i Åstorps församling. En kvinna. Hon hade mött Samuel. Hon hade mött honom på den teologiska fakulteten i Lund, där hon läste teologi. Och de hade samtalat, och hon upptäckte mer och mer av sådant som hela tiden hade varit fördolt. Och till slut så kände hon i sitt hjärta, jag måste låta döpa mig om jag ska få rätt sida på det här. Och hon lät döpa sig, och så blev hon arbetslös naturligtvis. När jag såg hennes tårar av tacksamhet, då blev jag gripen. Ni vet, det är inte argumenten som gäller. Det är anden det handlar om. Väckelsens ande. Ni vet, det är så här med attityden. Har du problem med din attityd, så är det ungefär vad någon sagt, det är som att ha punktering på bilen. Man kommer ingenstans förrän man har fixat det. Så är det. Det är bara en sak att göra. Det är att fixa punkteringen, så är det andra också löst. Gud hjälper oss med vår attityd till varandra och till de människor vi har runt omkring oss som vi möter. Anden tvingar sig aldrig på någon. Jag tänker ibland när jag läser, vet, när Gud skulle uppenbara sig, alltså först så blev det en jordbävning, och sen blev det en stormvind. Men så kom det en stilla susning. Då började Herren att tala. Det är inte de stora gesterna. Det är inte det myckna. Det högljudda som är det viktiga. Det kan vara på olika sätt. Uttrycken kan vara på många olika sätt. I Bolivia, de är rätt generösa när de berättar om sig själva. Man har en anekdot om att det var någon som kom till himlen på studiebesök. Och där hittade man hittade katoliker, och man hittade metodister, och man hittade baptister, och det var alla olika kyrkosamfund som hade sin plats i himlen. Och till slut så frågade den här mannen, men han sa, jag ser inga pingstvänner där. Nej, sa ingen, de har vi i källaren, för de får så mycket oljud. Jag skulle ibland önska att det blev lite mer ibland Guds folk. Det är tid för dig också. Men där det finns överlåtelse, där är också anden, och där sker det mirakel. Julens fråga är inte bara, tror du på Jesus? Det är inte huvudfrågan. Julens budskap är, får anden forma Kristus i dig? Tillåter du att Gud formar ditt liv efter hans vilja? Jag tror att vi allesammans upplever att vi har problem. Och det vill jag säga för min egen räkning också. Vi har nog ansträngt oss mycket, men vi känner att det fattas ändå. Vi når aldrig ändå upp till den fulla kapaciteten av vad Gud kan göra. Jesus föds för att återfödas i oss. Låter det konstigt, tycker du? Men låt mig säga så här, julen är mer än bara ett barn i en krubba. Ibland så blir det så gulligt och puttinuttigt alltihopa, det lilla barnet och det är myspys runt omkring och den här stora friden och alltihopa. Och det är sant på den sidan, men det är också sant att det betyder att Gud är med oss. Hans namn Immanuel, Gud med oss. Visst är det fantastiskt? Visst är det fantastiskt. Paulus han skriver i Kolosserbrevet 1:23: Kristus i er, härlighetens hopp. Halleluja. Kristus i er, härlighetens hopp. Kan du tänka dig att Gud har förhoppningar om dig och om mig att utföra och göra det som han vill göra? Tänk att Gud, han släpper inte det här, utan i Kristus så är det Guds hopp. Det är det Gud hoppas på. Gud kunde ha sänt änglar och utfört allting. Gud kunde ha gjort på ett annat sätt, men han valde att använda enkla, svaga människor i sitt verk. Och det här är också vårt perspektiv på tillvaron, att Jesus, han föds in i historien. Och Jesus vill att hans liv i oss, det ska befrukta andra människor genom sin andes kraft. Det är ju så det fungerar, hela naturen. Naturen är skapad efter Guds modell. Det som har liv befruktar ett annat liv, och så uppstår det plötsligt ett frö som växer till, och så blir det ett nytt liv. Det är avsikten också med äktenskap. Det är inte bara någon att ha myspys med på kvällarna, eller hur? Utan det är ju att de ska växa och bli flera. Och det är inget konstigt med det, tycker vi, för det är naturligt. Titta i Sverige, varför vet man inte, men det finns så oerhört många kvinnor som är barnlösa. Ofrivillig barnlöshet har blivit ett problem, och man skickar in vetenskapen för att mixa på alla sätt för att lyckas åstadkomma det här. För man vill det så mycket. Och då tänker jag, tänk om Guds församling hade hänt en så mycket vilja att se barn växa upp i församlingen, så skulle det vara långt kommet. Vad är det egentligen vi önskar och vad är det vi vill? Jo, det är att Guds natur ska tränga in i våra liv och i församlingslivet, så att det uppstår en frukt utav det. Men Jesus, han är så drastisk, han säger: på frukten känner man trädet. Ja, det stämmer till eftertanke. Det stämmer till eftertanke. Jesus, han vill uppenbara sig genom sin församling. Det handlar om att förmedla och gestalta Kristus och Kristi liv. Det är Gud som har bestämt det. Att det är genom församlingen han vill uppenbara sig för världen. Det här är ingenting som man kan köpa eller skicka efter någon. Och betala en slant då, så kommer någon och fixar till allting åt oss, så vi kan sitta liksom och lyssna och nicka på huvudet. Och kanske på det här stället. Det är inte det det handlar om. Det är inte en entreprenadverksamhet där man köper och så betalar man för tjänsten. Gud kallar dig och mig. Alla är kallade. Alla kan få höra detta ord. Men jag tror det är något som Jesus säger här idag. Helig ande ska komma över dig. Helig ande. Anden gör Jesus levande, inte bara i teologisk mening, utan i fullt närvarande. Jesus är närvarande. Fjärde advent, det är ju en förväntans tid. Vi är medvetna om att advent betyder ankomst, det pekar profetiskt framåt i tiden. Under tiden så väntar vi, och fjärde adventen pekar både framåt och bakåt. Den pekar bakåt till Betlehem. Den pekar på det tillfälle då Jesus föddes. Och har du tänkt på vilka enkla förhållanden? Det var inga stora arrangemang. Det var ingen som var där och tutade trumpet, och det var ingen lovsångskör. Jo, änglarna sjöng. De var tvungna att picka på himlen, men de andra fanns det inte. Det är lite intressant det här. Det är väldigt spännande att se att det var alltså vise män, står det. Hur många var de? Nej, tack. Vi fick svaret direkt. Det vet vi inte. Jag tänker, tänk vilka myter som har uppstått runt omkring det här. Man har till och med gett dem namn, och någon av dem är visst begravd i domkyrkan i Köln, om jag inte minns fel. Tänk vad man kunde ställa till. Men när Jesus föddes så var det enklast tänkbart. Men istället är det märkligt att vise män, magos heter det på grekiska. Och vad betyder det? Ja, vi har det ordet magiker. Det var trollkarlar alltså. Det är samma ord som uttrycks när det gäller trollkarlarna i Egypten som tävlade med Mose och vem som var bäst. Tänk att de begrepp att någonting hade hänt. Men Guds eget folk, de var blinda. De såg inte. Det står ju om Jesus, han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot dem. Visst är det underbart och fantastiskt och ganska på samma sätt ganska skrämmande. Den pekar också framåt, advent. Den pekar fram emot Jesu återkomst. Det är en tidsperiod av nåd. Och tänk att det är tideräkningen som man har i den sekulära världen också, är före och efter Jesu födelse. Visst är det fantastiskt. De har försökt i andra länder här, Kina bland annat, de skulle ändra på det där. Men så kom vi in det här med IT och datorer och sådana saker. Och då fick man rätta sig in sig i ledet där också, därför att annars så stämmer inte datumen överens. Det blev kaos. Man har försökt att ändra på det här genom historien också, det här med tideräkningen. Men det har aldrig funkat. Utan tideräkningen, den gäller före och efter Jesu födelse. Det största som har hänt, precis som Lennart sa, det största som har hänt. Det var ganska märkvärdigt när människor satte sina fötter för första gången på månen. Men det största som har hänt, det var när Gud själv blev människa och kom till jorden. Det är mäktigt och det är stort. Och här och nu så säger anden, se, jag gör något nytt. Något nytt. Och någonting ska hända. Guds ande är fortfarande utgjuten. Guds ande är verksam idag på samma sätt. Vi behöver inte be Guds ande komma, för han är redan här. Ibland så blir det lite grann så här funderingar, och när det bes ibland och jag lyssnar, inte för att vara kritisk på något sätt, jag förstår vad var och en menar, men vi ber Guds ande komma in. Men Jesus säger, vad är två eller tre av det samlade i mitt namn, så är jag mitt ibland. Tror vi det, vänner? Säkert? Ja, jag frågar på allvar. Tror vi verkligen det när vi samlas? Jesus är fortfarande nära. Jag sa det till någon i veckan som gick, som hade jobbat i sitt liv. Det står i psalm 34:19. Herren är nära den som har förkrossat hjärta, och frälsar den som har en berövad ande. Herren är nära den som har ett förkrossat hjärta. Hur många gånger kan vi inte känna att våra hjärtan dör? Vi blir sargade och sårade. Vi misslyckas ibland. Och vi känner, och fienden kommer och säger till dem, det begriper vi nu, att det här funkar inte. Du kan inte vara ett Guds barn. Det här funkar inte alls för dig. Det är bra för de andra, men det funkar inte för dig. Är det någon som har hållit det för oss? Det är så. När vi misslyckas, så påminner oss fienden. Jag kom på ett samtal igår kväll, här sent igår kväll, så kom jag på, det är intressant med matematik. Du kan ställa upp vilken siffra, hur hög eller låg som helst, och så multiplicerar du det med noll. Det är så Gud verkar. 134 gånger noll, hur mycket är det? Det blir noll. 1873 gånger noll, det blir också noll. 1 gånger 0, det blir 0. Vare sig vi bär på mycket i livet eller vi bär på lite i livet, när vi bjuder in Jesus i våra hjärtan, då försvinner skulden. Skulden är betald. Man sjöng en gammal väckelsesång, skulden gäldar är av min Jesus kära underbara verklighet. Halleluja. Och det är också vår bön. För bara vår bön, heliga ande, gör ditt verk i mig. Där tro känns liten. Jag minns när jag gick i skolan och blev retad för att jag gick med mina föräldrar till Philadelphia. Och då sa man så här, du som är liten och klen får gå till frälsningsarmén. Har ni hört det? Den som är stor och stark kan få gå till folkets park. Jag kan nog säga att det där plågade mig ganska länge innan tills jag vuxen ålder förstod det. Precis så är det. Du som är liten och klen, så nu har vi ingen frälsningsarmén längre här. Men vi har en pingstkyrka här. Du får komma till Jesus, du som är liten och klen. Jag har sagt det någon gång, jag vet när jag växte upp, jag hade en 3 år äldre bror, Jan. Han fick skydda mig många gånger, jag var så otroligt liten när jag var liten. Jag vägde bara 17,5 kilo när jag började skolan. Så jag var ett sånt här litet benmangel och blev utsatt. Men det är mobbning för det. Kanske man skulle kunna tro idag precis. Men då sa de alltid liksom, jag bråkar inte med honom för då kommer hans brorsa. Och jag var väldigt tacksam att jag hade en bror för det mesta. Och så är det med oss också. Vi har skydd i Jesus Kristus själv. Där hoppet är svagt och där väntan har blivit lång kanske. Gud, han kommer nära. Och det här är inte genom ansträngning, utan det är genom den nåd som Gud ger, att han har sänt sin heliga ande till vår hjälp. Hjälpare och tröstare. Hjälp. Vi ber tillsammans. Heliga ande, kom över oss. Som du kom över Maria eller den där dagen. Du vet, Herre, vilka tankar vi bär inom oss. Du kan läsa hjärtats tankar. Och du förstår allt och du vet motiv och du vet bakgrunden, Herre. Inför dig behöver vi inte låtsas när vi kommer. Utan vi får öppna våra hjärtan och bara ta emot. Herre, tack att du vill säga det till oss idag. Herrens ande ska komma över dig. O Jesus, det längtar vi efter. Forma Kristus i oss, Herre. Och låt julens mirakel få bli levande i våra liv idag, Herre. Vi säger ja till dig, Herre. Vi svarar, Herre, idag.
Herre, jag